kind of name is Ezra? Is he like a third generation civil rights activist or keeping the peace ass nigga?
No, he's white.
He's white?
En judisk filmskapare med nyfunnen högdjursstatus och en svart skådis och komikerlegend i Netflix You People ska profiler som Jonah Hill och Eddie Murphy borga för en vass humorskildring om den evigt laddade frågan om mixed race-relationer i USA.
Men är tolkningsföreträde verkligen allt som behövs för att göra skoj av svåra ämnen? På omkring 15 minuter ska vi reda i frågan om det går att göra humor av religion och etnicitet. Jag heter Elias Björkman.
Och jag heter Tove Nordström och det här är Dagens Story TV-kollen från Svenska Dagbladet. Ja, filmens premiss, den är ju lite grann svart arv och kultur som möter judiskt arv och kultur och alla såväl fördomar som missriktade goda intentioner som uppstår kring det mötet. Så det utgår ifrån att religion och etnicitet lätt skapar mastiga krockar. Det kan vi väl skriva under på. Så det, kan det ju vara.
Det verkar ju vara förekommande i världen.
Det verkar förekomma i världen,
tyvärr.
Precis. Och eftersom det så lätt landar snett när någon ska skoja om såna här frågor så börjar man ju nästan alltid med att fråga sig vem det är som skojar om det. Mm. Det är ju liksom hygienfaktorn som måste bockas av. Tillhör hen den skildrade etniciteten? Det är ju alltså det som är tolkningsföreträde. Och det kommer vi komma tillbaka till, men spoiler, ja då, det gör de ju här.
Absolut.
Ja. Men handlingen då, det är alltså judisk kille möter svart tjej och de blir kära. Men när familjen ska introduceras så uppstår det massa komplikationer. Det är killens föräldrar exotifierar, kan man väl säga, lite lättsamt hans svarta tjej i tid och otid. Och tjejens föräldrar envisas med att mula hennes kille med budskapet att du vet inte hur det är att vara svart.
Mm.
Och så blir den kluriga utmaningen att få en relation att liksom blomma i den röran. Det är väl You People i ett nötskal. Och min första tanke är ju att om den här filmen hade gjorts av samma person som klippte trailern så hade nog allt varit ett ganska lyckat projekt faktiskt.
Ja, men eller hur?
Ja, men för trailern lovar ju så mycket.
Vet du, alla som jag har sagt att vi ska prata om det här, de säger samma sak. Ja, vad roligt!
Ja, ja visst. Mm. För det är en fantastisk trailer. Mm. Men filmen, ja, den håller tyvärr tunt. Trots både upphovsmän och skådisar med tolkningsföreträde som sagt. Och fantastisk komisk talang. Den ena upphovsmannen är som nämnt alltså Jonah Hill. Han tycks ju överlag genomgå någon slags frigörelseperiod i sitt konstnärskap i Hollywood. Gör väldigt mycket med egen ton och efter eget huvud just nu. Och i brist på bättre uttryck så känns det också som han är lite het skit på en pinne i Hollywood, as we speak. Den andra upphovspersonen då, Elias, vem är han?
Ja, jag bara lägga till det med Jonah Hill. Det är kul att du säger det, för att han har ju också just nu på Netflix den här, det är någon serie han pratar om sitt välmående, eller icke-välmående, mentala problem han har med
sin faktiska psykolog.
Och Jonah Hill, han tog ju också allra lägsta betalt för att få vara med i Wolf of Wall Street för att han ville jobba med Martin Scorsese.
Mm.
Också sympatiskt.
Mm, jättesympatiskt.
Bara $60,000. Då tänkte jag svara på din fråga äntligen. Den andra upphovspersonen till You People heter Kenya Barris.
Mm.
Han är svart, vilket behövs liksom för kontexten tycker jag. Han är en 48-årig amerikan som han blev känd för den här komediserien Blackish. Mm. Som tar ett ganska järvt grepp på just sådana här frågor som You People också skildrar. Alltså slaveri skämtar han ju om och liksom svart situation i USA. Men skillnaden här är väl att den skildrade liksom ett välbärgat svart familj. Så det är liksom inte någon så här, kanske inte den generiska svarta skildringen.
Nej.
Om man tänker, om man, ja.
Ja, det är ingen diskbänksrealism.
Nej, det är inte det sättet. Men samtidigt så väjer den inte för, den gjorde ett musikalinslag med liksom, som handlar om slaveriets avskaffande och sånt där. Alltså den med gott humör. Mm. Så skämtar den och tar upp svåra ämnen.
Mm.
Och han säger i någon intervju, Kenya Barris, att liksom, han tycker att ja, med den här komedi som en sked med socker liksom, får man ner svåra ämnen. Så.
Ja, och det är ju ett grepp i sig. Att få folk att ta till sig tuffa budskap om man gör det lite soligt. Och det kan man ju tycka saker om. Att så här, mm. Men att det ska behöva vara så, det är ju vansinnigt.
Den är slut nu. Den tog slut förra året, Blackish. Den gick på ABC. Det är ju Disney Act. Så det är, ja, precis som du säger. Men apropå de här 100 miljonerna så var det exakt vad han fick av Netflix för att börja jobba där. Men han tyckte inte att de såg till honom. Han ville göra mer ännu lite mer liksom edgy grejer.
Ja.
Men Netflix ville ha honom mer brickadare underhållning. Han gjorde en serie som heter Black AF. Alltså Black as fuck då. Mm. Det är en metakomedi.
Alltså, jag tycker att det är så bisarrt tillfredsställande att höra dig ta fula ord i munnen. Det är märkligt.
Hörde du mikropausen innan?
Ja, jag noterade den.
Det är en metakomedi som kom 2020 på Netflix. Mm. En serie. Han spelar sig själv, typ. En version av sig själv. Och hur han härjar runt i Hollywood. Den verkar rätt kul. Jag har faktiskt inte sett hela. Det är lite Curb, fast.
Ja, Curb your enthusiasm.
Ja, men lite åt det hållet. Men det fick inte så bra tittarsiffror. Barrys ville göra mer, som sagt, grejer som han ville göra, som var mer highbrow enligt honom själv. Så han lämnade Netflix. Men han har kvar en liten fot där. Men han sa upp det här kontraktet faktiskt. Så han har börjat jobba för Black Entertainment Television. Mm-hmm. BET. Det är ganska stor, men de har mest haft som kändisar och nöje och sånt. Jag tror att han är där för att liksom rebranda dem lite.
Okej, så det är ett produktionsbolag alltså?
Ja, och produktionsbolag och
kanal
som jag förstår det.
Aha.
Stor i USA. Men, och strunt samma då. Men han har kvar en fot på Netflix. Han har gjort den här filmen med Jonah Hill. Han har regisserat den och han har skrivit manus.
Tillsammans med Jonah. Ja, men precis. Och då har vi ju liksom, så att säga, det här tolkningsföreträdet som vi fortsätter att tjata om. Man kan andas ut om man tycker att det är läskigt med skämt om känsliga saker. Att så här, jo, men är du jude och är du svart så får du skämta om judar och om svarta. Det finns väl som alltid en ambition om att åstadkomma någonting. Även om det här genren är en romcom. Liksom. Mm. Det är väldigt sällan romcoms har ett sånt anslag att vi vill åstadkomma någonting. Men det har ju nästan all konst eller all kultur som på något sätt tar i de här svåra ämnena. Genom att skämta om det så vill man tillgängliggöra tankar kanske, tolkningar, synsätt och sånt. Och det är ju inget ovanligt egentligen.
Nej, det är ganska kul just att när du säger romcom, för så faktiskt beskrivs ju den klassiska gissarna som kommer på middag. Från 1967.
Mm.
Om man kollar på genrebeskrivningen så skrivs den ofta som en romantisk dramakomedi typ.
Mm.
Och det handlar ju om en vit person som har träffat en svart person.
Mm.
Då det är då i USA 1967.
Mm.
Så det är fortfarande en grej. En stor grej. Då hon kommer hem. Flickan är vit. Mannen är svart.
Mm.
Hon kommer hem och säger att det här är personen jag ska gifta mig med.
Mm.
Och det här är liksom samma år som det faktiskt fortfarande är olagligt med blandäktenskap. Nu säger jag blandäktenskap, jag hittar inget bättre ord.
Mm.
I 17 amerikanska delstater.
Ah.
Så liksom, det var ju verkligen en grej, apropå populärkultur som
tar i svåra liksom politiserade, laddade frågor.
Som påverkar, precis. Mm. Som tar i frågor och påverkar. För den här blev ett jättekulturellt
nedslag
och den blev Oscars nominerad, Oscarsvinnare.
Och det gjordes väl också en remake av den?
Ja, det gjordes det för inte allt så många år sedan. Jag tror inte att den är lika ihågkommen.
Nej, det är den ju alldeles uppenbarligen inte då. Precis, och det är ju en omedelbar parallell egentligen.
Ja, men det är det.
Och den här filmen och Gisven som kom på middag.
Ja, de har sagt det själva, att det är som en blandning av den och någon annan film. Det jag tänker på när jag ser You People, den adderar ju religion, faktiskt.
Ja, visst.
Och det beror, tror jag, på att attityderna i USA har ju såklart, höll jag på att säga, men de har ju förändrats sedan 67.
Black folks aren't really having a good relationship with boats.
That's very true. Or water.
Kind of like Jews with trains, right?
Oh.
Bingo.
Are you trying to compare the Holocaust to slavery?
Oh, no. I'm not doing... I mean, I wouldn't do that. Although, you know, if you think about it, I think the blacks and the Jews have a similar struggle.
Mm. Yeah. No, so you are kind of sort of comparing the two. Just a little bit.
Can you pass the potatoes?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jo, men jag läste en Gallup-undersökning från 2021 och då den anger att 94% av den vuxna befolkningen i USA approves, alltså är för blandäktenskap.
Mm.
Det är ju väldigt stor andel.
Ja, visst.
Så att, enligt dem själva så har man inga problem med det. Den siffran var 1958 4%.
Mm.
Det är ganska lågt.
Det är lågt. Men vad är då exakt problemet med just den här filmen, kan man undra, liksom, när den potatisen den avhandlar är relevant. Ja, men det är ju det där med att ingenting riktigt landar. Alltså det som börjar som en ovanligt rolig betraktelse av någon slags krockande samtidsattityder och olika etniciteter trumfande över varandra och sådär. Det blir liksom i slutändan mest någon slags sönderkompromissat ingenting. Alltså en klyschfest, en platthetsfestival och massa billiga skratt till absolut ingen nytta egentligen, eller nöje heller för den delen. Och det här är ju någonstans ett exempel på hur inte ens en supercast, vilket i stora delar är, kan ta det här ämnet hela vägen i hamn utan att man måste göra ett förenklat, gullifierat Hollywood-slut. Någonstans så visar ju det på ett visst kompromissande och viss ängslan att skava i slutändan. Det speglar ju hur laddat ämnet fortfarande är. Alltså just sådär när uppsåt och resultat så fullständigt går om varandra. Och om det handlar om upphovsmännen i det här fallet, alltså Kenya och Jonah som jag numera är på förstahandsbasis med. Eller om det är produktionsbolagen som klemar ur, det vet vi inte. Men klemats har det gjort och det är synd. För det hade kunnat vara en ny sorts skarpsinne som alltså i början av filmen tycker jag uppvisar ett annat sorts skarpsinne som vi kanske mest ser i stand-up-sammanhang annars.
Mm.
Och lite varm ärlighet i sån nötformat som romcom annars är. Som Variety då skriver i den här branschtidningen: "You people fizzles out and loses its nerve when it matters the most."
Mm.
Och lite så är det.
So I want to put this out to the group and see how it lands.
Oh shit.
I think the police
okay.
are and always have been, by the way, fucked up towards black people, and I, for one, hate it.
To be fair, it's an impossible job.
Dad.
Okay, Mom, I'm gonna help you with something in the kitchen.
What?
Right now.
You've never offered to help with anything.
Hur ska vi då i Sverige ta emot detta då?
Ja.
Kan man ju fråga sig. Det är svårt att översätta de här amerikanska förhållanden till svenska. Det behöver man inte göra. Vi älskar ju USA ändå.
Mm.
Frågan är ju väldigt historiskt laddad i USA.
Ja, visst.
Och i och med att orättvisorna finns ju kvar om man kollar på etnicitet.
Mm.
Men det gestaltar sig på andra sätt. Alltså kanske överrepresentation, polisskjutningar,
just
polisbrutalitet, men vilka som sitter i fängelse och så vidare.
Mm, mm.
Och det skojas ju en del om det i U-People, men jag tycker inte att man gör det. Men det är väldigt, väldigt slappt.
Mm.
Det är på liksom, det tas inte det där. Ja. Nerven fattas som du var inne på.
Ja, i alla fall i slutet. Jag kan tycka att det finns verkligen ett löfte om det i början.
Ja, verkligen. Men i svenska filmer då, alltså det inte går att översätta, om man ska tänka på svenskt, då är det väl mer klassgränsen.
Just det.
Det känns ganska omodernt tycker jag.
Men det är väl det vi har skildrat.
Det är väl det vi har skildrat. Det skulle väl gå att göra en skandalkomedi eller någon fräck komedi eller en skarp komedi om typ en välordnad rikemansperson som blir kär i någon kriminell från valfri liksom, segment av samhället.
Vinterviken.
Ja, vi har Vinterviken. Det är den vi har. Det är den man alltid återkommer till. Vad tar vi med oss av det här nu då? Av U-People på Netflix som går att se nu?
Frågan är om inte U-People framförallt bevisar att träffsäkerhet och tolkningsföreträde inte är det viktigaste när man ska skämta om laddade frågor i storfilm, utan mod och uthållighet kanske är större och ibland är det samma sak. Det är lite här i filmen som att man har klättrat upp på femman i badhuset och så har man tagit sats och sen när man kommer till kanten så ångrar man sig och så bara backar man långsamt tillbaka till stegen och klättrar ner igen. Så som svar på egen fråga, går det att göra humor av religion och etnicitet? Ja, vill jag säga versalt. Det är klart att det gör. Men det måste göras med självförtroende och mod och skärpa och uthållighet. Många misslyckas.
Jag tror att det vi ser nu, det är Netflix som går ännu mer mot mitten, och det här, det ska, inget ska sticka ut, och det här känns ju jätte det känns som en omodern film som jag trodde vi inte fick längre. Alltså jag trodde vi var klara med sånt här, för att den är så förenklande och den är så idiotisk i sin upplösning och hur allting ska knytas ihop på ett helt fruktansvärt liksom, det är inte alls tillfredsställande hur det som blir upplösningen, och det säger ingenting, och den tror sig ha saker att säga, men jag trodde verkligen att vi hade kommit.
Du är besviken.
Ja, men Jonah Hill har ju faktiskt gjort Mid-90s, har du sett den? En jättefin uppväxtskildring om Los Angeles på 90-talet. Så han har ju någonting.
Men gud ja, och det är kanske därför man är besviken, för att man tror det mer om honom.
Ja.
Men jag vill också bara påpeka att jag tycker att en stor grej för mig, det som nästan upprörde mig mest av allt, är den fullkomliga vaskningen av Eddie Murphy.
Ja, nej men precis.
Alltså vi vet ju att han besitter en komisk genialitet. Vi kanske inte har sett den på länge. Men om man nu dammar av honom och slänger in honom i finfilmen igen, hur tusan kan man inte använda hur rolig han kan vara? Det här hade varit the perfect setting för honom att briljera once again. Det är för mig absolut obegripligt. Men sen kompenserar man lite grann med en rolig, både Julia Louis-Dreyfus och en också hemskt kul avmätt David Duchovny. De spelar alltså Jonah Hills föräldrar väldigt bra. Men som sagt, regin är slarvig, klippningen är slarvig, upplösningen är ett slafsverk, och så är det med det.
Ja, jag håller med. Eddie Murphy, nu har vi honom här tillbaka, men totalt bortkastad som du säger. Mm. Jag kan känna att Julia Louis-Dreyfus också har varit bättre. Hon går ju lite på autopilot. Då var det dags för binge eller blä.
När kommer du börja sjunga?
Aldrig.
Nej, spännande. Men då får jag vara den glädjebringaren istället genom att bingea, otippat va? Och det handlar om The Split. Inte en ny serie, men den finns i 3 fulla säsonger som kompensation på SVT Play. Det är alltså dramamys om advokaten Hanna Stern och hennes kluriga arbetsliv och stökiga familjeliv som så ofta smälter samman. Mm. Hanna är då för övrigt spelad av den förträffliga Nicola Walker, som man älskar sen innan. Svårt att sluta titta bara. Som kan ha bort prioritets under tittresan. You've been fairly warned.
Och det är sista säsongen där. Mm. Som är tredje.
Mm.
Kul. Ja, då drar jag ner stämningen. Som jag brukar. Och tar en blä. Kommer du ihåg de här eftermiddagarna efter skolan? Man kom hem och käkade någon rostmacka och kollade på That 70s Show.
Mm.
För det gjorde man ju. Eftermiddagstevens eftermiddagstv. Om man är en viss ålder kanske.
Ja.
Nu har That's 19th Show kommit.
Just det.
Som handlar om 90-talet. Och den är tyvärr urusel.
Ja, den är det.
Den finns på Netflix, men ser den inte. Det är, man använder mycket det här ålderdomliga tricket med pålagda skratt.
Ja, och där får vi ju fälla in för idag. Men glöm absolut inte att prenumerera på nyhetsbrevet Bäst på TV. TV-tips och recensioner, det hittar ni också på svd.se/tvkollen.
Har du frågor eller feedback eller något annat på hjärtat, så kan du alltid mejla oss på tvkollen@svd.se. Dagens producent är Julia Vireus. Klippen kommer från You People på Netflix.
Och ansvarig utgivare för dagens story TV-kollen är Anna Kareborg.